Vi är ju som ni hörde inledningsvis i Hebreerbrevet och bläddrar några veckor. Det är ju en ganska omfattande text. Det tycker inte Hebreerbrevets författare som i slutet säger att han har fattat sig kort. Det kanske säger något om vad som har hänt med vårt sätt att hantera text. Jag vet inte. Det är skrivet till kristna judar någon gång före år 70 efter Kristus. Det kan vi vara ganska säkra på. Och vår tanke med den här serien är att dels, som Eva-Marie sa inledningsvis, fundera över vem Jesus är och vad han har gjort. Och så göra det som Hebreerbrevets författare gör, nämligen koppla det här till berättelsen i Gamla testamentet om hur Gud verkar och agerar. Och det här blev väldigt tydligt förra veckan när Emanuel Bäckryd predikade om offren i Gamla testamentet och Jesus som en gång för alla har offrats för världens synd. Idag så ska vi stanna inför ganska skarpa varningsord och rubriken för predikan är "Förhärda inte era hjärtan". I det här brevet så möts vi av ganska skarpa och starka varningar när det gäller att avvisa Jesus, att vända sig bort från Gud och att faktiskt kallna eller hårdna i sitt inre. Och utgångspunkten i Hebreerbrevet, det är ju som vi har sagt de här två söndagarna nu, att läsarna av det här brevet har ställt Jesus i bakgrunden och liksom fallit för fräst eller börjat frestas att överge honom. Och när det sker i Nya testamentet så uppstår alltid ett alldeles särskilt allvar. Det finns mycket krångel i församlingarna i Nya testamentet. Men när Jesus börjar hamna i skuggan, då skärps liksom tonen och då blir det ett alldeles extra skarpt läge. Vi ska läsa nu ifrån Hebreerbrevets tredje kapitel. Och vi ska faktiskt läsa hela det kapitlet. Så här skriver författaren, som vi ju inte vet vem det är. Och då tänker du, hur kan han då säga att det är en han? Jo, men det kan man faktiskt veta av grammatiken här. Det är en han som har skrivit det här, men mer än så vet vi inte. Så här står det. Bröder, ni heliga som har fått kallelsen till himlen. Se därför på aposteln och översteprästen som vi bekänner oss till. Jesus som var betrodd av den som hade utsett honom. Så som Mose var betrodd i hela Guds hus. Men han har visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt, det är Gud. Väl var Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. Därför, som den helige ande säger, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar under 40 år. Därför blev mig detta släkte förhatligt och jag sa, alltid får de vilse i sina hjärtan, de känner inte mina vägar. Och jag svor i min vrede, aldrig ska de komma in i min vila. Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. Det heter, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som hade dragit ut ur Egypten under Mose? Vilka var honom förhatliga under 40 år, om inte de som hade syndat och blev liggande som lik i öknen? vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila om inte de som hade vägrat att lyda. Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in. Det är rätt bistert idag. I Gamla testamentet så är ju den stora räddningsberättelsen när Israels folk lämnar Egypten. Gud befaller farao att släppa taget om slavarna, det judiska folket. Och farao måste det, fast han inte vill, därför att Gud har bestämt det. Liksom över faraos huvud. Och så går folket ut ur Egypten, genom havet och ut i öknen. Där Gud förser dem med mat från himlen och vatten från en klippa. På tal om alla små antydningar om Jesus som finns i Gamla testamentet så blir det kanske aldrig så tydligt som i den där berättelsen om dopet genom havet och hur Gud ger mat från himlen. Så småningom ska Jesus säga: jag är brödet som kommer ner från himlen. Och här finns hur mycket spännande kopplingar som helst. Så småningom skickas 12 spejare in i det nya landet som de har blivit lovade. Och så kommer de tillbaks med en rapport. 10 av dem ser bara omöjligheter. Trots vad Gud liksom har gjort och vad han har lovat historiskt och så. Men 2 av dem, Josua och Kaleb, ser förvisso utmaningar. Det talas om jättar i det här landet som är ganska överväldigande och så. Men de ser också och påminner också folket om vad Gud har lovat. Det nya landet, frälsningen, gudsriket, vilan, alltihopa det här vittnar om vad som ska hända så småningom i Jesus. Men de här 12, de ser helt olika bilder. Är ni med på det? 10 stycken av dem tänker det här är helt omöjligt, det kommer aldrig att gå. Och 2 stycken säger ja, svårt, men Gud går med oss. Och folket klagar och så säger de: om vi ändå hade fått dö i Egypten eller här i öknen, varför leder Herren oss till det här landet? Vi kommer att falla för svärdet. Och de verkar ha en omedelbar dragning till undergången på något sätt, va? Och i det där så spricker liksom alltihop. Mose, Aaron, Josua och Kaleb, de vädjar till folket att inte tappa greppet. Var inte rädda, säger de. Herren är med oss. Men folket gör uppror och så ropar de att ledarna ska stenas. Du som tycker det är svårt med ledarskap, det här har vi ännu inte varit med om. Här fördröjs vandringen in i landet med en hel generation. Mose ber för folket därför att Gud liksom, ja, men det är som att något spricker här. Men Gud lovar att förlåta dem. Men konsekvensen av olydnaden är att de inte får komma in i landet. Och det är på grund av sin otro och sin olydnad som det blir så. Otro, lyssna nu noga, är något annat än tvivel. Du som sliter med tvivel, välkommen i klubben. Du som tvivlar både på Guds godhet och på dig själv och på hans möjlighet att älska dig. Ja, men det är inget problem, håller jag på att säga. Det kan det absolut vara, men det är inte det vi pratar om här. Otro är något annat. Det är att jag inte vill tro. Det är att jag väljer att liksom vända mig bort från det Gud har lovat. Och så försöker författaren nu då i Hebreerbrevet hjälpa de här judiska kristna att se att samma sak händer om de ställer Jesus i bakgrunden. Om de överger honom och de löften som är knutna till honom. Och vi har en del ganska allvarsamma texter här. Vi läste ju en av dem här I vers 7 stod det, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan. Och i kapitel 12 säger han, se till att ni inte avvisar honom. Och så dras den här parallellen till olydnaden i öknen. Gud talar, vi sa första för 2 veckor sedan, att om Gud har talat i historien genom profeterna, så har han nu vid denna tidens avslutning talat genom sin son. Gud talar till världen genom Jesus Kristus. Avvisa inte det. Säg inte nej till det. Vänd dig inte bort från det. Låt oss läsa en annan text ifrån första Timoteusbrevet. Där är det Paulus som är avsändare och vi läser i kapitel 4 från vers 1 där det står så här. Första Tim 4 och 1. Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden ska några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror. Spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete. Folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av de som tror och som känner sanningen. Om vi bara liksom plockar ut ett uttryck här, det finns mycket vi ska kunna säga om den här texten, så talas det här om ett bortbränt samvete. Och det här tycker jag är ett ganska slående uttryck för det som jag uppfattar att Hebreerbrevstexten handlar om. Det går att förhärda sitt hjärta så att man inte längre hör och uppfattar Guds viskning. Jag hörde någon en gång som hade varit och besökt en amerikansk riktig sån här vilda västern ranch. Och så hade de en massa boskap där. Och så fick han vara med och se när man brännmärker boskap för att liksom sätta sitt ägarmärke på det. Så har man ett glödgande järn och så sätter man det i huden på det här djuret som skriker. Bara psh. Men när det har skett så menade de att man skulle kunna sticka en grov stoppnål rakt in i det här. Därför att alla nervtrådar är bortbrända. Den där retningen som man kunde känna förut går inte att känna längre. Därför att det är någonting som har blivit förött. Liksom. Och det verkar enligt de här texterna som att det kan ske också med våra samveten. Och det verkar vara kopplat till vårt lyssnande. Om vi skulle återvända till Hebreerbrevet så hör jag en pastor som talade det där brevet. Som liksom vädjar till sin församlingsgemenskap att inte bli loja. Att inte glömma Jesus. Eller att plötsligt börja frestas att bygga sitt liv runt något eller någon annan. Och det är som att han säger, men gör inte det. Gör inte det. Och då är frågan. Vad är motsatt riktning då? Hur hittar jag någon slags beskydd mot avfall och förhärdelse? Hur gör man som Harry? Hur håller man sig till Jesus ett helt liv? Det är ju frågan. Går det? Och hur kan man påverka det på något sätt? Ja, men jag tänker att Hebreerbrevet presenterar ganska viktig hjälp. Du ska få 4 råd från Hebreerbrevets författare. Det första är, försumma inte sammankomsterna. Då är vi i kapitel 10. Vi måste nog läsa innantill. Ibland säger predikanter, vi tar oss inte tid att läsa texten. Men man har tid med en massa andra grejer. Texten är grejen. Vers 23. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Ser du, ett ord som återkommer här flera gånger, det är ordet varandra. Vi har sagt det många gånger förr och vi kommer att fortsätta att tjata om det här i Ryttargårdskyrkan. Gemenskapen är ett rejält beskydd. Det är inte tänkt att man ska gå själv. I texten om att inte stänga för Jesus så finns också de här orden. Var noga med att delta i de gemensamma gudstjänsterna. Stäm in i bönerna, i sångerna. Bryt brödet med oss andra till dess han kommer. Var med och formas av vårt gemensamma lyssnande till bibeltexterna. Ett starkt beskydd för att följa Jesus hela livet, det är att ingå i en gemenskap. När jag börjar följa honom och tillhöra honom så börjar jag också tillhöra alla de som tillhör honom. Nya testamentet vet inte av något alternativ till det. Det andra är kapitel 4. Spegla ditt liv i bibelordet. I vers 12 står det så här. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap, står det. Det är som att när jag ställer mig inför ordet så handlar det naturligtvis om påfyllnad eller påfyllning och uppmuntran. Men det är också ett sätt att korrigera och pröva våra liv. Både som gemenskap och som individ. När vi inte endast läser ordet, utan när ordet också börjar läsa oss, så händer det något. Då blottläggs vårt inre. Har du varit med om det? Du vet, när man läser en bibelvers som man har läst 100 gånger, 200 gånger, och så plötsligt gång 201, så händer det någonting. Och så börjar den här handla om mig. Det kan vara ett ord av kärlek och uppmuntran, men det kan också vara en lite kärvare text. Oops, det här har ju med mig att göra. Mitt dömande, eller mina vägval, mitt habegär, eller min syn på andra människor, min syn på mig själv, vad som helst. Och så börjar ordet läsa mig. Det kan vara glädjande, men det kan också vara lite bekymmersamt och rannsakande. Mark Twain, han sa en gång, det är inte de bibelord jag inte förstår som bekymrar mig. Det är de bibelord jag förstår som bekymrar mig. Det är ganska bra sagt, va? Det räcker gott att jobba med dem. Skriften blir som en spegel som liksom låter mig se. Och då är frågan, vad är det för smak i den spegelbilden? Den är inte hopplös, det är min erfarenhet. Den är inte heller fördömande. Men den är rannsakande och den är blottläggande. Häromdagen när jag skulle byta en LED-lampa hemma hos oss så gick jag ner i vårt skåp, massa lampor och grejer. Ja, men den här borde duga, det är en rätt sockel och allting. Och så skruvar jag i den i vår lilla toalett och så är den, det är som att slå på, det är iskallt ljus och det är outhärdligt att vara inne i det där lilla rummet. Alltså det är inte bara styrkan som är felet, utan det är skenet. Är du med? Det som lyser på oss här, det är ett varmt ljus. Det är en himmelsvid skillnad. Det blottlägger, men det fördömer inte. Det distanserar inte. Det klassar inte. Det är en smak av hopp och inbjudan i det ljuset. Det är en smak av väg framåt. När djävulen viskar till oss om allt som inte stämmer i våra liv så får det oss att tappa hoppet och känna oss usla och fördömda. När anden så ordets tilltal kommer till oss så kan det absolut förmana och liksom till och med tränga oss. Det är alldeles uppenbart runt Jesus att han ibland talar väldigt kärvt till människor. Det kan hända. Men det finns alltid en smak av hopp och det finns en smak av liv. Ljuset är varmt. Vi var tvungna att byta den där lampan. Gick inte vara där inne. 3. Håll uthålligt fast vid bekännelsen. Det kommer direkt efter det vi läste nu. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Uthålligheten verkar vara en utmaning för brevets mottagare. Kanske ännu mer så för oss i en instantkultur där allt ska gå allt fortare. Där man till och med kan titta på en Netflix-serie i 1,5 gånger hastigheten. Vi har tidsmaximerat till och med avkopplingen. Hur är man uthållig då? Håll fast. Häng i. Var tjurskalligt trofast. Håll ut. Kasta inte in handduken. Fortsätt att tro. 4. Sista fjärde rådet för idag. Kom till nådens tron för att få hjälp. Och vi är kvar i 4 och läser nästa vers. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Lyssna nu. Jesus vet vad det är att vara människa. Och vet du vad? Han har också smakat på frestelsen att ge upp. Kom till honom för att få hjälp. Håll dig nära och ta emot så mycket nåd som du bara kan tänkas behöva. Låt oss snart klar för idag. Men låt oss bara gå till 12 också. Och vi läser några versar ifrån vers 22. Visst är det så? Precis. Ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats, och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Vi läste ju just den versen 25 i början. Jesu blod, säger författaren här, talar starkare än Abels. Vad betyder det? Det första mordet ringer genom historien och ropar om hämnd. Men nu, vid tidens slut, har ett annat blod runnit som ropar om försoning. Och Hebreerbrevets författare påstår att det ropar mycket högre. Det talar mycket starkare. Och sen står det, se till att ni inte avvisar honom som talar. Alltså, avvisa inte honom som talar genom sitt blod. Vänd inte förlåtelsen, vänd inte nåden eller hjälpen ryggen för att du tänker att det inte funkar för dig eller för att du tror att det inte gäller dig. Avvisa honom inte. Han avvisar nämligen inte dig. Avslutningsvis. Hela poängen och hela ansatsen i det här brevet är att det finns alla skäl i världen att återvända till Jesus. Fönstret är öppet. Det är allvar. Och vi ska inte vara ohörsamma. Men det är inte stängt för dig. Och här finns en inbjudan i det här. En Gud som har gett upp med sitt folk talar inte på det här sättet. Han skulle inte tala alls. Han skulle vända sig någon annanstans. Men han har inte gjort det. Genom hela gamla testamentet och genom hela nya testamentet väntar han och är ivrig att ta emot oss när vi vänder oss tillbaka till honom. Han tar ditt liv på allvar. Gör det du också. Lev för honom. Var noggrann. Luta dig med all din tyngd mot hans nåd och hans godhet. Varmt välkommen hem till honom. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, du var död men du lever i evigheters evighet. Och du har nycklarna till döden och dödsriket. Fördriv vår rädsla. Väck vår kärlek. Att vi bekänner ditt namn. Bevara ditt ord. Lyssna till din röst. Och öppnar för din närvaro. Amen.